Du lyssnar på Familjen Bernadotte, del 1, av Arne Norlin. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Vissa namn förekommer med både franskt och svenskt uttal, beroende på om det gäller tiden före eller efter etableringen i Sverige. Karl den 14 Johan, den första och bäste Bernadotte-kungen. I debatten om monarki eller republik förs det ibland fram en tredje ståndpunkt, att välja en ny regent. Precis som när Gustav Vasa utsågs till kung av riksdagen i Strängnäs den 6 juni 1523. Den valde kungen eller drottningen måste i så fall vara en rejäl och oförvitlig person, skicklig på att föra sig och att konversera, gärna på flera språk. Han eller hon ska vara beredd att resa mycket och då fungera som en god symbol för vårt land. I arbetsbeskrivningen ingår numera även att göra reklam för svensk exportindustri utomlands. Titeln ska i detta fall inte gå i arv, utan en ny regent ska väljas efter exempelvis 10 år. Senaste gången vi valde kung, Karl den 14 Johan, blev det nämligen väldigt bra. Karl Johan är kanske den bästa kung som Sverige någonsin haft. Vår långa fredsperiod, över 200 år, ett inofficiellt världsrekord i fred, började med honom 1814. Men än viktigare var att han räddade vårt land från att gå i konkurs. Sverige var mer eller mindre bankrutt efter de katastrofala och dyra krigen mot Frankrike och Ryssland. Först använde Karl Johan all sin ekonomiska skicklighet för att betala tillbaka den gigantiska statsskulden. Sen lyckades han också rädda den svenska valutan, riksdalern, och återinföra silvermyntfoten. Det finns kanske bättre militärer i Sverige, sa Karl Johan efter en av sina lyckade finansiella operationer, men ingen skickligare ekonom. Men varför behövde Sverige egentligen en ny kung sommaren 1810? Och varför valde man en fransk general och marskalk utan det minsta blått blod som inte ens kunde tala svenska? För att svara på de frågorna måste man gå några år tillbaka. Gustav den III gjorde sig enväldig och mördades på Operan 1792. Hans son, Gustav den IV Adolf, var ingen lyckad regent. Svag, överspänd och i händerna på dåliga rådgivare. Hans avsky för det som hände efter den franska revolutionen 1789, inte minst avrättningen av Ludvig den XVI och Maria Antoinette, överfördes till Frankrikes nya härskare, Napoleon. Han hade också en mycket orealistisk syn på Sveriges militära styrka och sina egna kvaliteter som militär ledare. Utan att tveka allierade han sig med Storbritannien och Ryssland, senare även Österrike, och förklarade Frankrike krig. Det svensk-franska kriget 1805-1807 fördes i norra Tyskland, i svenska Pommern. Kungen skickade dit alla soldater han kunde, men det hjälpte inte. Napoleons styrkor var ändå många gånger större. I freden i Paris 1807 tvingades Sverige motvilligt att gå med på kontinentalsystemet, Napoleons försök att skada Storbritanniens ekonomi genom att förbjuda all handel med landet. Även Ryssland och Österrike hade förlorat mot Frankrike. För Rysslands del innebar freden bland annat ett löfte om att gå till angrepp mot Sverige ifall landet inte bröt sina förbindelser med Storbritannien. Gustav den IV Adolf vägrade. I februari 1808 gick Ryssland över gränsen till Finland. Det illa skötta kriget slutade med en svensk katastrof. Vi förlorade Finland, som varit svenskt i 700 år. Plötsligt var en tredjedel av landets yta och 1 miljon invånare borta. Den envise Gustav den IV Adolf vägrade dock att sluta fred och valde att själv ta befäl över den södra armén.